Jag har allt så mycket jag vill säga. Hej. Allhelgona, ja. Tack för fin inledning och tack för underbar musik. Det är ju sån lyx att både ha psalmsångspiano och lovsångsgura. Jag tror jag måste bara inleda med att berätta hur dubbelt saker och ting kan vara. Igår så firade vi Allhelgon och Halloween på en gång på grund av lite trängsel i almanackan. Vi började med att vara på en väldigt finstämd gudstjänst i Väckelsång. Välregisserad, vacker, värdig, mycket tänkvärd. Sen åkte vi hem och då skulle vi ta det här med bus eller godis. För det hade vi inte hunnit med tidigare. Och då brukar vi göra så här att vi barnen går runt huset och Jörgen och jag är olika personer som vi låtsas vara och så delar vi ut godis. Ganska mycket skratt, trams och stoj. Sen när klockan var 22 och vi hade ätit så sa vi men vi hinner åka ner till kyrkogården. Tände ett ljus för gammelfarmor. På vägen dit så får vi punka. Klockan 22. Som tur väl var så var min far vaken och kunde hjälpa till med sin bil. Så Jörgen fixade däcket och vi andra åkte till kyrkogården för att tända ljus. När vi kommer dit så är det jättevackert. Men det bara är liksom världens pop och rock som spelas på kyrkogården. Jag misstänker att det är för att de tänker så här, det är inga vanliga människor här då. Vi sätter på det för att det inte ska komma någon vildsvin och böka upp gräsmattan. Men när vi ska tända det här ljuset för farmor och sjunga härliga jorden så ackompanjeras vi av P3. Väldigt komiskt. Och så är ju livet ofta att det är många kanaler som sänder samtidigt. Allhelgona, ja. Igår så handlade det mycket om de som har vandrat före oss. De heliga, nära människor som har betytt mycket för oss. Eller i det långa perspektivet, alla de som har gjort att vi idag har fått ta emot evangeliet av någon. Utan dem hade inte vi varit kristna. Och en av texterna igår var från saligprisningarna. Och ni som har varit här senaste tiden har ju märkt att predikningarna har handlat om bergspredikan på olika sätt. Har man inte varit här så mycket så gör det ingenting, för jag tror ändå att du ska kunna hänga med idag. Men jag tänker att vi ska börja med att be. För Herrens ord är alltid mat för oss. Det är näring. Någon behöver något särskilt spårämne. Och en annan bild som är väldigt vacker, som jag tror det var Janne Öström som sa någon gång, att vi får gå runt och vandra runt i bibeltexten. Det är som en trädgård. Där vi får friskt syre. Där vi får skåda allt det vackra sköna, men där vi också kanske får utmanas lite. Vi kommer till någon passage där vi behöver liksom stanna upp, tänka efter och agera på något särskilt sätt. Så Herre, nu ber vi att du ska komma med din ande så att ditt ord verkligen får vara levande och verksamt in i våra liv. Inte något vi bara betraktar på avstånd, tycker är intressant. Utan att du får vara här, du som är ordet. Kom med din heliga ande och tala till var och en av oss. Tala också till oss som församling och oss som representanter för den här bygden och den här tiden. Vi vänder oss mot dig och allt det goda som du har för oss. Amen. Jag Ja, vi är ju alltså i Bergspredikan. En liten snabb kort bakgrund är ju att det är en ganska så stor textmassa. Att det finns en parallelltext. Det är i Lukas då, eller säger Matteus 5-7. Så finns det en parallelltext i Lukas som kallas för slättpredikan. Nu Josef, skulle du kunna slänga upp första bilden kanske? Vi är i Galileen som är ett landskap i norr om Jerusalem, väldigt nära Nazaret där Jesus växte upp vid Galileiska sjön. Och här finns både berg och slätter. Jag tror att Galileen som ord kommer från ett hebreiskt ord som betyder liksom kullar eller höjder. Och det finns väldigt många kullar och höjder. Så att även om det skulle kunna vara så att Matteus har samlat ihop en massa predikningar från Jesus i ett enda sjok, så är det ändå inte helt orimligt att också Jesus har haft en lång predikan och att den här texten i Lukas som är ungefär samma är samma tillfälle. När man tänker på att man ska predika om det här, så är det inte så jättelätt, tycker jag, att predika om en predikan. Eller tala om ett tal. Det är lättare att göra en utläggning om en berättelse. Och alla våra mest kända Jesusord, jag tänker, har man hängt i kyrkan mycket i sitt liv eller man är lite allmänbildad, så känner man igen otroligt mycket i Bergspredikan. Det är lite som man skulle ta en fågelskådare i 300-klubben och sätta in i ett fågelreservat, så skulle han kryssa hela tiden. Liksom. Alltså det är så mycket. Och mycket av det som finns är ju kopplat till den judiska undervisningen av lagen. Saltarsalmerna. Men som ni som var här förra veckan och hörde Klas-Göran prata om Bergspredikan, så twistar Jesus till det. Och han går lite på tvärsen. Han skruvar till det och han breddar perspektiven. Och först kommer ju de här saligprisningarna som är som liksom en vid tratt. Och man får tänka lite på polemiken, alltså att Jesus kommer för att visa på att det handlar inte om att kryss och check på den och kryss och check på den, utan det handlar om välkomna alla ni som vill det här. Och sen så pratar han om massa olika levnadsregler och sätt att leva. Men i motsats till hur det varit tidigare, gör man så här så är det rätt, gör man så här så rätt, så twistar han till det. Men det är inte på ett annat sätt, utan han säger så här, och nu läser vi i Matteus 5:17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han ska räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem ska räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Uh, Och förra söndagen fick vi höra att bergspredikan är lite som en programförklaring för Jesus. Men att det handlar om vår intention. Vad vi vill. Vad vi har för motiv. Vad vi har för bevekelsegrund. Varför man gör som man gör. Och Jesus vet ju vad vi har i hjärtat. Jag vet inte vad någon av er har. Varför ni gör som ni gör. Jag vet vad ni gör. Men jag vet inte varför. Men Jesus vet varför. Och han vet vad vi har för omständigheter. Så han sitter där. Nu kan vi ta nästa bild. Du har lite Galileen-bilder här bara. Vid de här bergen och slätterna. Och pratar med lärjungarna och massa andra människor som kommer för att, som det står i slutet, att han har makt och kraft. I det han säger. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Och förra veckan sa Claes Göran så här. Att det handlar inte om att lyfta sig själv. Men det finns, kom ni ihåg att han hade den här bilden av floden som strömmade, ni som var här. Det finns en kraft i försoningen. Så jag tänker så här, kan vi vara överens om att Jesus har försonat oss och hela skapelsen med sig? Utan att vi behöver göra någonting. Det är en gåva, han gjorde det innan vi ens sa vårt ja till honom. Men samtidigt hålla i huvudet att det är en förändrande kraft. Så närvaron av honom, av ordet, av nattvarden, av vår gemenskap förvandlar oss och involverar oss och kräver val och ställningstagande och handling. De två står liksom inte emot varandra. Och ibland när det pratas om bergspredikan, och jag fortfarande, så är det som att det är något helt ouppnåeligt. Det är jättesvårt. Och vi behöver bara Jesus. Men jag tänker att vi klarar att hålla två saker i handen samtidigt. Vi klarar att hålla både Marta och Maria i handen samtidigt. Vi behöver vara både ordets hörare. Vi behöver tro på ordet, men vi behöver också göra ordet. Så vi ska läsa Jakobsbrevet 1 och 22. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger. Han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört, utan verkligen gör något. Han blir salig genom det han gör. Den som menar sig vara from men inte kan tygla sin tunga, utan lura sig själv. Hans fromhet är ingenting värd. Men att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd, och hålla sig själv obesmittad av världen, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och Fader. Så jag skulle vilja att vi liksom lyckas hålla fast i båda de här två sakerna. Ofta ställer vi saker mot varandra. Varför gör vi det? Vi behöver kunna hålla i flera saker samtidigt. Och jag skulle nog Utan att ta i så mycket vill jag påstå att vi i kyrkan pratar väldigt mycket om frälsningen och himlen och Jesu försoning och Guds kärlek och allt det där som är det första, det som inte vi behöver göra så mycket för. Och det är bra. Men hur, vad ska vi göra av det då? Hur ska vi leva våra liv? Hur ska vi leva våra liv? Hur ska vi tillämpa det? 2024. På jobbet, bland grannarna, i släkten, i skolan. I de knasiga, krångliga relationerna. Jag tycker att vi pratar för lite om det. Nu kan du ta nästa bild, Josef. Hur ska jag och vi leva våra liv? Hur ska jag och vi vilja leva våra liv? Jag tror att anledningen till att vi inte pratar så mycket om det här är att vi tidigare, för länge sedan, i kyrkan hade en massa regler. Att det har varit strängt tidigare och det har gjort att det har blivit mycket. Vi har fått smärtsamma erfarenheter av det. Både på samhällsnivå, församlingsnivå och ganska ofta på det personliga planet också. Och det har gjort oss rädda och försiktiga i den här tiden så att vi har backat lite från de här frågorna. Sen tror jag också att vi kommer från olika kulturella kontexter, olika länder, olika kyrkobakgrunder, olika familjer och släkter. Vi kan tycka ganska olika i vissa frågor och så är vi lite rädda för när vi inte tycker lika. Då blir vi lite lata och så backar vi lite. Och ibland tror jag att det beror på att vi kanske inte har tillräckligt mycket nåd och kärlek och omsorg och relationer för att liksom omfamna de här olikheterna eller det här svåra. Så då har det gjort oss försiktiga. Eller kan det vara så att vi kanske inte är tillräckligt trygga i frälsningen och tron och nåden? Så att det blir för krångligt det här när vi pratar om etik och moral och val. Att vi skäms och det blir krångligt. Men konsekvensen när vi inte pratar om hur vi lever våra liv. Det blir väldigt liksom privat. Och för den som har många troende i sin närhet så kanske det ändå liksom, det funkar ändå. Men för den som är ny i tron och inte har så många, eller den som är ung, så tänker jag att vi inte riktigt tar det ansvar som vi borde ta. Och jag behöver er. Jag behöver er. Hur ska jag leva mitt liv? Jag behöver er. Jag behöver er som har gått före. Er som har varit i min situation eller en liknande situation. Som ett barn som har flyttat hemifrån eller som har... Ja, ni vet alla de här olika livssituationerna. Jag kan läsa om det i Expressens liksom livscoach-sida. Men jag vill ju höra er som liksom är vän med Jesus, er som lever med bibelordet. Hur har ni tänkt? Och i samhället så det behöver vi inte egentligen prata så mycket om. Där är kanske det mer etik eller kanske mer kaos än det varit på länge när det gäller så här moralfrågor och etik och hur vi ska leva. Upp och ner och vem sa det? Och jag vill inte prata om mina val utan jag pratar om någon annan som jag tycker gjort mycket mer fel än vad jag själv har gjort. Och jag tar inte ansvar för detta för det skulle någon annan göra. Ja. Och i kyrkan är det kanske inte kaos, men det kanske är för tyst. Vad är profeterna? Vad är Johannespersonerna? Vad är Jesuspersonerna eller bara de som generöst berättar om svåra val? När man har gjort rätt, tror man, eller när man har gjort fel? Hur kan man leva sitt liv som kristen om man inte får ha blicken på andra? Ska vi bara läsa om det i kristna tidningar? Kan vi inte prata om det vid kaffeborden istället för vad det är för väder? Det tycker jag. Det kan ju handla både om liksom lite svåra saker eller saker som vi kanske ändå är ganska överens om. Ni ska få två exempel. I vår hemgrupp ganska nyligen så var det övergripande temat samhällsansvar. Och vi läste några bibeltexter om det. Och sen när vi pratade så kom vi in lite på frågor som hade att göra med när ska man böja sig liksom för den statliga makten och när ska man inte göra det? Och så kom vi in på det här med värnplikt. Så kom jag att tänka på att vi har en massa unga människor idag som ska mönstra och göra värnplikt. Vi behöver liksom plocka fram de här berättelserna igen från er som gjorde ett val. Från den som har gjort värnplikt och tycker att det är jätteviktigt för att kämpa för en demokrati eller för sitt land. För den som tänker, nej, jag tycker Jesus är en pacifist. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att hålla ett vapen. För hur ska annars unga människor kunna spegla sig mot någonting? Det är ju hemskt att bli lämnad ensam med svåra etiska och moraliska frågor. De kanske inte blir jättemycket lättare när man är tillsammans. När man är tillsammans och man har någon att vrida och vända saker mot. Ett annat exempel, lite personligt, som jag tänkte på nu när jag förberedde predikan var att när Jörgen och jag var ganska nygifta, vi hade väl levt ihop något år kanske, så bjöd vi hem en kristen läkare och hans fru för att prata om preventivmedel. Och när jag tänkte på det, jag tänkte bara så här, vad udda. Alltså, hade vi gjort det idag? Vi kände dem, men vi umgicks inte. Och det är ju väldigt personligt liksom. Men vi hade någon idé om att det skulle hjälpa oss. För du skulle kunna prata om både det medicinska och det etiska och det teologiska på en gång. Och vi gjorde väl liksom inte exakt som de hade gjort. Men vi fick ställa lite frågor, vi fick spegla oss. Och det gav oss en skjuts på vägen i våra tankar, hur vi tänkte. Det är bara några exempel. Men jag tycker att vi pratar för lite om hur det som står i bergspredikan, hur gör det skillnad i våra liv, i våra livsval, i våra utmaningar i vardagen. Bibeln har så mycket att ge. Och våra liv har så mycket att ge. Det kan handla om så många olika saker. Pengar, yrkesetik, samhällsansvar, sex, relationer, makt, sjukdomar. Och när jag läser bergspredikan så hör jag hur detta liksom ringer. Nu hoppar vi till 5:13. Matteus 5:13. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Är vi jordens salt? Är det inte Jesus som är det? Är vi världens ljus? Är det inte Jesus som är det? Jo, det är han ju. Men han är det genom oss. Och för den som inte känner honom ännu så är det kanske det möte man får. Vad saltar ditt liv? Och i vilka situationer saltar ditt liv? Vilken annans salt hjälper mig att vara salt? Salt som bevarar, sanning som sanning och rätt som rätt. Så vi ska inte bli nedslagna om vi läser bergspredikan. Vi ska bli uppmuntrade, sugna, inspirerade och uthålliga. Vi ska läsa och tillämpa tillsammans. Vi ska kunna de där orden i våra hjärtan. Så när vi är i en situation så kan den helige ande tala till oss. Hur många här har inte varit med om att ni står i en situation och det ringer ett bibelord i ert öra till någon slags vägledning? Har ni varit med om det? Ja. Så frälsningsverket som är gratis av nåd, det fortsätter i våra liv. Det har inte bara skett en gång, utan det fortsätter varje dag. Och det inbegriper vår agens, vår handling, våra val, våra intentioner, hela vår person. Och det sker tillsammans med Herren genom den heliga andes närvaro, ordet, gemenskapen, nattvarden och så vidare. Så när jag läser bergspredikan så hör jag: låt ingen se ner på dig, allra minst du själv. Lev i verkligheten och lev med Gud och ta ansvar för dina handlingar, dina val. Var aktiv, inte passiv. Lev i försoningens kraft och låt den verka i dig och det du har runt omkring dig. Förvänta dig förändring, förvänta dig förvandling, förvänta dig ljus och salt och var beredd på förändring. Var beredd på att agera när det behövs. Var beredd på att sticka ut i mängden. Kanske till och med att bli förföljd. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er. På allt sätt förtalar er för min skull, säger Jesus. Han säger till och med att vi ska glädja oss och jubla. Att agera kan ibland vara att gå tvärs emot precis vad alla andra säger, tänker, tycker. Det kan också vara så mycket liksom maktkoncentrationer av någon som vill något annat. Vissa kallar det för djävulen. Att det krävs väldigt mycket mod och kraft och intensitet för att göra tvärtom. Ta ditt liv på största allvar, för det gör Herren. Bergspredikan är inte en trevlig retorisk predikan som är väldigt liksom intressant. Nej, vi kan ha den i våra liv som ett ord som är levande och verksamt. Och vet att Herren respekterar dina val. Och var beredd på att förlåta alla, inklusive dig själv. I frikyrkan tycker jag ibland att vi pratar mycket om att man ska liksom ge upp sitt liv. Att man ska kapitulera. Och det kan ju vara en bra bild. Men jag tänker att ibland måste man ge upp något särskilt. Men att vi kanske inte ska ge upp våra liv, för det är de Gud har gett oss, utan tvärtom att vi ska inneha våra liv, att vi ska tillsammans med Herren agera. Vi ska inte släppa kontrollen, vi ska behålla kontrollen, vi ska sluta ge den till andra makter och krafter, och tillsammans med Jesus agera i vår vardag. För vi är ljus och salt. Fast vi syndar så är vi ljus och salt. Nu kan vi ta nästa bild. Ni vet, ibland satsar man lite för mycket på det som är ovanför vattenytan. För det ser väldigt snyggt och fint ut. Som med Vasaskeppet. Massa snygga kanoner och galjonsfigurer heter det. Men det som inte syns, det satsar man inte på. Man kunde inte ens komma ut ur hamnen. Och så har vi trädet. Tar vi nästa, Josef. Här har vi träd med vitt rotsystem. Men ni ser, det är ju lika mycket under marken som ovan marken. Det kan vara också djupa rötter. Vi tenderar ju ibland att satsa på det som syns. Men det finns en massa val och etik och moral och ställningstagande och intentioner i våra liv som är det vi står på. Som är det som är grunden. För alla våra val och våra handlingar, de befäster vilka vi är. Vi kan säga en massa saker. Nu vet man säger till sina barn. Kör nu försiktigt. Hur försiktigt kör du då, mamma? Så låt oss hålla i båda de här sakerna samtidigt. Och låt oss använda vår gemenskap här. Att öva. Ibland är det väldigt jobbigt. Jag menar, vi är ju några här som ibland tycker väldigt olika. Jag har varit med om att folk har sagt till mig, Sara, jag blev ledsen när du sa så där. Jag tror att du bla bla bla. Och så bara, nej, men förlåt. Och ibland har jag fått knacka på någon och säga, du, det här blev inte bra. Men då får vi öva oss och vi får sätta oss ner och prata. Vi kanske inte ens tycker lika när vi går därifrån. Men hur lever vi våra liv med Jesus? Så att bergspredikan blev på riktigt. Under pandemin så längtade jag så sjukt mycket efter det här gnisslet och skavet. Jag påminner mig om det ibland nu när saker blir lite jobbiga. Då satt vi framför våra skärmar. Allt var frid och fröjd och så hade vi vår gudstjänst och så stängde vi av. Kunde man göra som man ville sen efteråt. Nej, låt oss tacka för gnisslet och skavet, för på så sätt blir vi mer lika Jesus. Vi är salt och ljus. Låt oss leva värdigt den kallelse som Gud har gett oss. Låt oss vara ordets både hörare och görare. Och på det viset så blir vi sådana som morgondagens människor tänker på i allhelgonatid. De heliga som har gått före. Även om vi har snavat och misslyckats och gjort fel ibland. För vår intention är att leva ut bergspredikan i vår vardag. Inte bara snacka om den. Och låt oss fortsätta prata om hur vi ska göra. För det är inte lätt. Jag hoppas att ni har fått med någon liten bit. Det är spännande att vara kristen. Jesus Kristus, tack för att du vill så mycket mer med våra liv än vad vi någonsin kan fatta. Hjälp oss att inte nöja oss med mindre än vad du har tänkt. Tack att du är intresserad av våra svåra val. Om det som poppar upp lite på kvällen när vi ska somna eller på morgonen när vi vaknar. Det som poppar upp från ditt ord när vi står i kluriga situationer. Herre, tack för att vi har dig i allt. Tack att vi har varandra. Hjälp oss att än mer dra nytta av varandra och också ge generöst av det som du har lärt oss i livet till nya generationer, människor och troende. Hjälp oss att inte tro att det är oväsentligt. Hjälp oss att förstå att när vi samlas så har var och en något att bidra med. Inte bara uppe på podiet utan i mötet med varenda människa. Kom med din helige gode ande och förvandla oss. Förnya oss. Låt oss fatta att det också inbegriper blod, svett, tårar, smuts. Tidsnöd. Trötthet. Allt det där som är väldigt mänskligt. Jesu namn. Amen.